Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Underskattade Anton Bengtsson pepprade upp 2-1 i krysset mot Luleå i lördags. Vill du salta ditt pensionskapital eller peppra din försäkringssituation? Ta då kontakt med Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan i Ängelholm. Vågen hjälper dig att hitta rätt krydda i vardagen. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Tänka sig! Rögle har fått en utmanare om SM-guldet. Växjö går som tåget också. Spännande värre. Nu ska vi köra Rögle-podd igen och Daniel Roth, Linus Alin vill absolut inte agera hejaklacksledare. Jag kommer få bannor för den här inledningen. Jag heter ju Mattias Hjelm. Eller hur?
Ska vi skalla dig? Ska vi börja skalla ner dig i januari snöfallet?
Jag börjar. Du är bra på det där. Du har ju fått in metodiken för att skalla.
Nej, vi vill ha tillbaka dig på skallningstronen. Så jag försöker sakta bygga upp dig så att du kommer tillbaka dit. Nej, du klarar dig den här gången, men du är på farligt. Du tassar på farliga isflak.
Kanske gör jag medvetet.
Det är jag helt övertygad om.
Linus Alin, mår bra?
Jag mår bra. Jag har precis varit ute på en ovanligt tidig Rögle-träning. De ska ut på roadtrip och möta Brynäs och Skellefteå, så de tränar redan vid 9-tiden den här onsdagen. Så det var ingen tid att spilla, utan ut och titta på den träningen och fick med mig en hel del intressant information som jag ska förmedla alldeles strax.
Mm. Innan ni ska göra det ska vi bara berätta för våra lyssnare om den matbatalj som föregick den här inspelningen. Klockan är väl ungefär 08.30 och Linus och Daniel går loss på dagens luncher och var tvungna att ta in energi för att mäkta med det här.
Ja, men jag är ju, ska inte säga känd för, men Det är ingen av mina kollegor som brukar komma med något viktigt i 11 och från 11.35, för att då börjar min matklocka ringa högt.
Ja, det var ju naturligtvis inte helt sant det där med 08.30. Kanske att klockan var 11.15.
Precis.
Ska vi skicka loss Linus direkt här?
Blocket! 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 Var är det?
Digital version idag.
Besvikelsen är konstant.
Tänk att Linus Alin också nådde 2020. Det trodde vi inte.
Sen när vi är tillbaka i vår poddstudio så lovar jag att jag kommer att stå och vifta med mina papper igen.
Då går vi tillbaka till 1870.
Ja, det här känns fortfarande ovant och lite jobbigt.
Får ändå berömma er för ni har varit med några avsnitt i rad här nu. Det är inte jättevanligt bland glaslirare att ha den här närvarofrekvensen. Så att, jag hyllar er.
Starkt jobbat igen. Kul att du är tillbaka.
Jag är ju gjord av betong. Det är ju granit hela kroppen. Snittade 4.54 igår på 14 kilometers runda per kilometer då. Denny.
Vad
är det? Det
är bra.
Där ligger man i lä.
Ös på, Linus.
Ja, vi tar väl det lite etappvis här då. För det finns ju en del att snacka om. Vi kan väl, ni som hänger med på hd.se och vår dagliga Rögle-rapportering, kunde läsa under tisdagen där att Leon Bristedt var i träning men fick lämna och sen undersökas vidare på sjukhus efter en smäll mot ansiktet som, eftersom jag inte såg exakt, men tog någonstans läpp, näsa, området, vad jag kunde se. Och vad jag såg idag också, för att han var tillbaka på isen igen. Glädjande nyheter för Rögle såklart efter den smällen. Och spelade inte i helvetsir eller något sånt. Däremot hade han en gul tröja, vilket indikerar då att han inte är tacklingsbar. Och han följer inte med på Rögles roadtrip nu då. Men han är i alla fall på is igen. Och det kunde ju såklart varit betydligt värre för honom. Efter smällen och undersökningen. Han stannar hemma. Det är också Adam Tambellini, Adam Edström och Olli Palola. Snacket som var ju att Adam Tambellini skulle testa under onsdagen då. Men han fanns inte på is. Adam Edström har de aviserat att han inte kommer att spela mer den här veckan. Olli Palola kommer inte heller att spela den här veckan.
Lite strul.
Ja, precis. Och det här strulet gör ju då att Rögle får plocka in Kevin Wenström från Kristianstad. Där börjar även en lucka då eftersom Filip Karlsson har avslutat sin låneperiod i Rögle och nu har bytt till Västerås. Så det finns lite att lappa och laga. Rögle åker iväg här till Gävle och Skellefteå med 12 forwards och 8 backar. Vad har ni för reflektioner?
Ska jag börja eller ska du börja, Daniel?
Kör du igen.
Det jag reflekterar omgående är att trots att så tunga namn saknas fortfarande så klarar ju Rögle av det här. Man lyckas ju vinna mot topplag med ett antal juniorer i laget och med de här så kallade stjärnorna borta. Så det finns ju ett djup och en bredd i årets upplaga av Rögle som väl aldrig tidigare sett smaken till i Ängelholm med omnejd. Det är min första reflektion. Så vi brukar ju prata om skadorna mycket. Men med tanke på det jag just sa så talar jag ganska mycket för att det kan gå väldigt bra på den här borta turnén i alla fall.
Ja, men min reflektion är väl att jag var själv inne på det flera gånger under hösten. Liksom den osannolika, liksom, osannolikt tunna skadelistan. De var ju i stort sett helt ordinarie stora delen av hösten. Och det är väl någon slags verklighet som har kommit i kapp. Dels så har man inte den sortens liksom, flyt en hel säsong. Och dels så är det väl också, gissar jag, ett utslag av ett extremt matchande med det liksom tempot på matcher som gör inte bara att man spelar matcher och liksom maxbelastar där, men det blir ju också att träningen blir ju lidande. Det är ju inte mycket de hinner kanske inte i samma omfattning som tidigare sköta sina liksom kroppar och träna i rehab syfte.
En reflektion till som jag kom på, som jag tänkte på när jag såg Rögle vinna mot Luleå, det var att oj, vad det känns som att Leon Bristedt saknas. Ja, i stort såklart, men i powerplay. Jag tycker att det är tydligt att han, den faktorn, den delen, den länken gör att Rögles powerplay inte ser lika konstruktivt och rappt ut längre.
Nej, det är möjligt. De har ju några tunga liksom, med de här frånvaro som de har nu så känns det som att de har ett riktigt bra powerplay. Det får man ändå säga att liksom firma Bristedt och Saar och company, även om det är möjligt statistiken kan ge mig fel, men det känns ju som att det är med råge klass och kvalitet och självförtroende och form till en riktigt bra powerplay-enhet. Men sen när Tambellini och Bristedt och någon till fattas så får det ju konsekvenser i den andra uppställningen. Där har man just nu inte liksom SHL-spets kanske till en enhet till.
Men det jag menar är att jag tycker att till och med den första powerplay-enheten, att det märks där att Leon Bristedt inte är med. Även om de har fullgott med material att kunna ha kanske seriens vassaste eller näst vassaste powerplay, så menar jag att när Leon Bristedt inte är där så saknas en han tillför en dimension som ingen annan spelare kan fylla.
Jag vill bara få stänga det och säga att liksom känslan är väl att då Simon Ryfors har den positionen på andra sidan Sar. Och jag menar att det är en av SHLs bästa spelare just nu. Så att jag menar att vi pratar kanske om jämför olika saker. Men jag menar att eftersom Ryfors är uppe på de höjderna som han är och den formen och den utvecklingen så tycker inte jag att tappet och bristet är så stort där, framförallt mot bakgrund av den stökiga säsongbristet har också. Men sen håller jag med dig om att det är klart att de saknar en bristet i form.
Ja, men det blir ju någon slags dominoeffekt också i powerplay såklart, som ni är inne på. Jag menar, i Rögles PP tränar man idag med Seider, Saar, Bengtsson, Ryfors, Everberg, och i PP2 Jelina, Hansson, sen Ferguson, Sjödin och Sjögren. Den forwardstrion är kanske inga liksom spelare som i normala lägen tar plats där, utan det är ju såklart en effekt av Tambellini-bristet framförallt som är borta. Så det är klart att det gör mycket, och det gör ju också att belastningen och istiden på powerplay formationen nummer ett ökar såklart. Det är klart att man vill ha in i den så mycket det bara går när man får chans i numerära överlägen.
Får jag ta med en reflektion till?
Klart.
Alltid. Jag fortsätter på temat Leon Bristedt, och för det är något som jag har slagits av. Tänk hur snabbt saker och ting kan svänga ändå. Förra säsongen så var det en ständig fråga om kommer Leon Bristedt att vara kvar, och det fortsatte efter säsongen, och till slut så med pandemin så var det så mycket osäkert att man inte visste när NHL skulle komma igång, och han hade kanske möjligheten att dra dit men han valde att stanna. Och sen har han fått den här motvilligt den här strulsäsongen och egentligen aldrig fått komma in i den på allvar. Och då var Leon Bristedt så enormt het och gjort så en enorm succé i Rögle under de säsongerna han har varit här. Så ingen vet ju hur framtiden är. Han kommer ju tillbaka, men ändå vilken skillnad det kan vara på en säsong till en annan.
Ja, och vilken skillnad det kan vara liksom under en säsong också. Jag menar, det är ju mycket möjligt att Bristedt kommer tillbaka och gör någon slags vårspurt i Rögle här och liksom får saker att stämma och når tidigare kapacitet. Det finns också en risk att han har varit borta för länge liksom, och att han helt enkelt inte hinner komma i liksom fysisk och kanske också mental form för att prestera på de höjderna. Ett annat exempel i andra änden är ju Simon Ryfors som haft någon slags liknande roll alla säsonger, och sen helt plötsligt så stoppas han in i en lucka, och helt plötsligt så går han från en SHL-doldis till att jagas av NHL-klubbar. Så det är ju verkligen ytterligheter, och det kan svänga från slåren ibland, det kan svänga så mycket från månad till månad. Ta Tambellini som exempel, va? Efter de 3-4 första matcherna, 3 var det väl, så tänkte man att det här kommer det bli en sån jäkla braksuccé, men han har ju också haft sin beskärda del av skador och strul under den här säsongen.
Jag skulle vilja fylla på här, Linus. Nu pratar ju vi om skadade spelare, men du nämnde också Simon Ryfors, så att jag inte glömmer bort det. Jag tycker ändå det kan vara värt att peka på hans siffror för den fantastiska form och allt med honom som han är inne i. Förra säsongen så vann Brock Little skytteligan på 24 mål. Nu är alltså Simon Ryfors i delad skytteligan på 18 mål. Han kan ta hem skytteligan. Han kanske rent av gör fler än Brock Little förra säsongen. Och då vet vi vad Brock Little går för i Linköping just med hans spetsegenskap att göra mål. Det säger rätt mycket. Titta på dessutom på Simon Ryfors poäng, hur han har gått under säsongerna. Förra säsongen, vad hade han då? Om man tittar snabbt på hans statistik. Han hade alltså 18 poäng på hela säsongen. Nu är han på 33 efter 35 matcher. Det är 17. Har han spelat alla? Nej, det kanske inte har. Men på 35 matcher 33 poäng. Han har ju nästan dubblat snittet så här långt. Så det är ju, det är inte bara det att det har gått ett steg eller två steg eller tre steg. Han har ju verkligen tagit 10 steg eller mer den här säsongen.
Jo, jag håller med. Jag tänkte faktiskt också inför detta att det är, så, det är lätt, vi måste prata om Simon Ryfors liksom, för man, det är lätt att vi skriver om honom hela tiden och det är någon slags liksom faktum att han är så bra, men jag är väldigt imponerad över hans alltså framförallt jämnhet och konstanta leverans. Jag har själv liksom uttryckt jag har alltid sett honom som jag sagt här, som en otroligt uppskattad och nyttig liksom bra ha-gubbe långt en bit ner som kan spela överallt. Och det, men här kan han liksom bli en poängspelare, har han skottet för att bli detta liksom. Jag har aldrig tyckt det innan egentligen att han har haft något skott som har stått ut, vare sig slagskott eller snabba handledsskott. Men han har ju verkligen fått ett monumentalt genombrott ganska sent ändå i karriären, får man väl säga. Vad är han nu? 23?
23, ja.
Och du skrev på mig igår, killen har ju spelat liksom 250 SHL-matcher på Rögle eller något sånt.
240
liksom, varit med länge liksom. Det är nästan så att man är lite sugen på att läsa en sån här 5-6 tusen tecken intervju med Simon Ryfors. Skulle vi inte kunna lösa det någon dag?
Det kan vi kanske lösa, du.
Det är kanske så att vi redan har löst det.
Det kanske är så att våra lyssnare och läsare bjuds på en sån intervju här vad blir det? Torsdag morgon, va?
Och vi bjuds på den! Amen. Vad trevligt!
Och jag kan väl bjuda på lite information från det snacket jag hade med Simon Ryfors, eftersom vi pratar om honom här. Som en liten teaser inför det reportaget, apropå den här sena utvecklingen. Han själv är ju... Om många är liksom extremt förvånade över vad som har skett, så är inte han lika förvånad, om man säger så. Utan han menar ju att han har liksom känt att han har haft de här verktygen tidigare och på något vis gått och väntat på att det ska lossna. Och han tycker liksom att det har varit bra för honom att det har tagit lite tid. För att han har liksom kunnat ta steg för steg, säsong för säsong. Addera, som han sa, liksom självförtroende och skicklighet alltså stegvis för att nå dit han är precis just nu. Så det är inte så att han sitter själv och säger att jag är helt chockad, jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle vara där jag är nu. Utan han har, som man beskriver, metodiskt arbetat under många år för detta. Och när nu lyckan kom efter Beten så fanns läget och han gick in och tog det. Ungefär så.
Jag tycker också det är lite coolt, för att trenden idag är ju ändå att unga spelare inte har något tålamod. Så fort man inte får chansen som liksom, och så fort man inte liksom, så fort det inte händer, så är ju agenter väldigt, eller inte agenters fel, men då är ju spelare väldigt benägna att snabbt flytta. Det finns ju exempel på det i SHL liksom. Nej, gick inte i Frölunda, pang, ska ut till Luleå och liksom, det här gräset är grönare liksom. Man är imponerad av dem som verkligen bidrar sin tid. Han har ju väntat på sin chans. Varit säkert att ha känt sig uppskattad, men det har ändå varit 7-8 andra som hela tiden har tagit rampljuset.
Alltså, det finns liksom två parametrar till i detta som jag ser. Det är liksom att för det första, coacherna ska ju också se att det finns en kapacitet i en sån spelare att göra något annat än vad han har gjort tidigare säsonger. Man ska liksom i det läget våga ge Ryfors det här utrymmet och det här läget. Och sen den andra är liksom pressen det innebär på honom som individ att få det tillfället att okej, okay, det är väl klart att Ryfors själv har fattat det här är min chans nu. Det här är mitt läge. Nu har Britén försvunnit. Rögle har inte liksom värvat in en ny etablerad center. Utan de sätter mig på den här positionen. Nu är det upp till mig att leverera. Det medför ju också någon slags press och stress såklart. Och det är lätt att det blir lite elektriskt i klubban när man får avgörande lägena. För jag menar, helt ärligt, hur många matcher har man på sig i ett sånt läge att leverera? Inte jättemånga. där är ju någon slags tålamodet väldigt knappt när man ska hitta en första center och bära en första line. Och det har ju han klarat av uppenbarligen. Och det tyder också på mental styrka.
Du pratar om att coacherna ska se det här. Då måste jag ju ställa frågan, gjorde de det? För vi pratade ju en hel del om att Rögle skulle värva in en första center. Så det verkar ju som att Simon Ryfors inte var tänkt som första center när säsongen drog igång.
Men då svarade jag att ja, men det gjorde de ju, eftersom de värvar ju aldrig någon första center. Visst, de var väl hög på, det är väl tudelat det svaret. Hade liksom Joel Kjellman fastnat här, hade de fått fast Joel Kjellman, så det är ju tveksamt om Ryfors kanske hade fått det här. Men någonstans så avstod de ju säkert också från andra namn. Jag kommer tillbaka till att intervjua Cody Curran i julas, och han sa någonting till mig att du kan fråga liksom Cam och Chris och även Corey Murphy hur många gånger jag gick till dem och sa Simon Ryfors, what's this guy missing? Men han menar ju att han hade allting redan förra säsongen, men han sa ju också liksom att det är fantastiskt med superstjärnor, men det är också det stora problemet, för det ger inte alla möjlighet att lyckas. Ted Brothén stod framför, och som Cody sa, du flyttar inte på Ted, för Ted var förmodligen en bättre spelare då. Men liksom Ryfors var en fantastisk spelare och hade alla verktyg redan förra säsongen. Bara det att han stod bakom en som var snäppet lite bättre.
Du säger egentligen att det var Cody Curran som gjorde att Cam Abbott fick upp ögonen för Simon Ryfors som första center.
Nej, det var inte. Nej, det tror jag inte. Det var inte så med det. Men jag tycker det var ett intressant resonemang. Liksom, eftersom han var ju själv en av de här superstjärnorna. Han pratade ju om Eric Jelena på samma sätt. Liksom, att Jelena stod bakom och hade kan vara så här bra för säsongen också. Bara det. Problemet var att då stod en annan framför och tog 25 minuter varje match. Då blev det ju mindre kvar till andra.
Ett parallellspår till Ryfors är ju just liksom ledande spelare. Nu har Ryfors blivit en sån, men om man tittar på framgångsanledningar för Rögle nu, speciellt när man har mycket skador. Jag tycker fortfarande Daniel Saar är en sån spelare som smyger lite i bakgrunden och konstant liksom kliver fram och gör poäng hela tiden i de avgörande lägena. Everberg har ju också varit, nu har han missat några matcher här och där, men när han spelar är han ju allt som oftast liksom otroligt bra. Alltså han är ju en på SHL-nivå är det ju en av ligans absolut bästa forward. Så att de spelarna då i det här läget ska kliva fram är ju Rögle såklart beroende av, och det har de ju. Precis som att de här unga spelarna, juniorerna, har kommit upp och tagit för sig, så har ju de ledande spelarna verkligen svarat upp på de här kraven som har ställts på dem.
Om Rögle är också ganska färska i den här framgångslopen, så jag tror faktiskt att det är klart att de säger att de har sett detta komma. Liksom. Jag tror kanske att det är en liten ändå en ny, vad ska man säga, lärdom och en självförtroendehöjande effekt internt att man ser att för den logiska retoriken är ju att liksom, den bästa centern lämnar, man behöver ingen ny center, är lika med laget blir sämre. Liksom. Det är ju ändå den matematiska formeln. Liksom. Men alla har ändå fattat att formeln är mer komplex än så. Har man en tillräckligt stark verksamhet, så att den liksom bubblar under ytan på ett sätt som folk kanske inte ser i vardagen. Kombinerat med att man får självförtroende när det går bra. Då kanske man kan komma dit att man ännu tydligare kan säga att nej, men vi ska inte värva någon. Nu tappar Rögle en av de bästa spelarna. Liksom. Att man kan se att den kraften finns där bakom. Vi känner oss trygga med den. Det kanske man inte förstår när man är ny på liksom de här höjderna, men får man snurr på det och bygger en tillräckligt stark verksamhet, så kanske man kan komma dit att man kan vara trygg i det. Det kan vara flummigt resonemang.
Nej, det tror jag inte. Maila in till roglepodden@hd.se och tyckt till om det var flummigt eller inte. Men jag tänkte om vi ska knyta ihop den här säcken där du inledde, Linus, med skadorna. Så vill jag ställa frågan till er. Alltså, har ni tänkt tanken, det är klart ni har, men har ni tänkt tanken att Rögle presterar som man gör, hur bra kan inte Rögle då vara när alla spelare är tillgängliga? Nu med tanke på hur de unga har tagit för sig när de har kommit upp också.
Jo, det är klart att det finns en enorm... Det är klart att på kort sikt så är det här stökigt för dem att behöva pussla med lagutställningen. Men på lite samman liksom investeringsmässigt så är det ju liksom jackpot för dem att de har fått testa den här Marco Kasper, Linus Sjödin som ingen ens hade hört talas om egentligen för bara någon vecka sedan. Han har ju liksom fått göra sig ett namn och fått växa in i detta. Så, men det är kanske så att Linus Sjödin, ingen, när alla är tillbaka så är kanske inte ens han med i laguppställningen. Men man kanske sett tillräckligt med honom och kan börja bygga honom tillräckligt för att liksom, ja, men du ska in i tredje kedjan nästa säsong. Så fläska på dig 5 kilo muskler i sommar så är du med i matchen. Liksom. Så rent framtidsinvesteringsmässigt så är ju det här, tror jag det här har varit riktigt nyttigt för honom.
Om vi bara fortsätter på kort sikt istället för framtidsmässigt så finns det ju dock en risk i det här scenariot som Rögle har nu. Och det är ju liksom belastningen man lägger på de ledande spelarna också. Eftersom de har så stort ansvar. Jag menar mot Djurgården förra veckan så spelade Everberg och Sar över... Everberg sa Ryfors spelar alla liksom över 22 minuter. Mest var Ryfors som spelar knappt 25. Och Daniel, du sa att Ryfors, nu blev det förlängning mot Luleå, men han var uppe i över 25 i den också.
25,7.
Ja, det är väl klart att på lång sikt, nu har Rögle fått lite vila och inte spela match för ovanlighetens skull. Liksom en tisdag har fått någon dag extra här och liksom reparera kroppar och så, men på sikt så krävs det ju att man liksom sprider ut de minuterna lite.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Lite mer för att alla fattar att spelare som spelar nästan, en forward som spelar nästan 25 minuter liksom 3 dagar i veckan kommer att riskera att gå sönder på grund av den belastningen.
Får man slänga in ett quiz till er som har med första femman att göra? Hur dominant är den? De senaste 6 matcherna har Rögle gjort 19 mål. Hur många har Firma, Sar, Ryfors, Everberg varit inblandade i?
Varit inblandade i?
Alltså gjort.
Mm.
Eller liksom att Everberg sa passa fram
till... Vad sa du, 19?
Ja. Yeah.
Jag drar till med en höga siffran 15.
13 så här då.
6!
Oj!
Inte ens en tredjedel.
Det var ju jätteintressant.
Faktiskt. Det är ju, det här klipper vi bort, det här avsnittet, Linus. Den här delen.
Ja.
Det är det som... Det som jänkarna brukar prata om, secondary scoring. Som alltså bara, alla lag är ju beroende av någon enhet och det har ju varit väldigt tung belastning. Men jag tycker det är intressant så att vidare liksom, att det finns rätt så mycket kräm där bakom. Men Anton Bengtsson gör sina mål och mot Färjestad när de gjorde 4 mål så gjorde 3. Då gjorde de 1 mål mot Luleå. Första Luleå-matchen gjorde de 1 mål av 2. Örebro hemma gjorde de 1 av 4. Djurgården första matchen 1 av 2. Djurgården borta 2 av 5. Och nu mot Luleå hemma inget.
Nej, det var ju några assist där, men inte, inte mål så, men det är superintressant. Och det är väl som du var inne på, Daniel, innan, det här med att man har satt liksom någonting i rullning som gör att spelare kan komma upp och komma in och liksom leverera trots att man inte har rutinen eller trots att man inte har rollen man är van vid från tidigare säsonger och så vidare, så kan man komma rätt in och känna sig trygg i system och veta vad man ska göra, och då blir det ju så himla mycket enklare att kunna spela sitt spel och faktiskt bidra istället för bara känna att man ska gå in och inte göra bort sig till exempel, som är lätt att känna som en junior när man kommer upp i A-laget, att nu får jag inte göra något misstag här. Det är ofta den inställningen man har när man kommer upp som ung spelare. Skapar man en miljö där man istället har att nu har jag min chans att visa vad jag kan. Klart att det blir stor skillnad då.
Men egentligen så är ju mot de här siffrorna, det räcker ju att titta på de här matcherna, hur otroligt liksom värdefulla för poängen den här första kedjan, att de har burit liksom mycket istid och gett liksom mycket till laget. Men jag är inne på din teori, det är ju ett kvitto på vilken liksom ändå vilket lag de har, så många spelare som hjälps åt att bära detta. Det hade ju avslöjat sig direkt, kastat in liksom Marco Kasper eller de här Linus Sjödin i ett lag som var väldigt liksom skevt balanserat, där liksom en första kedja gör allt och sen har man ett gäng vattenbärare, så hade det ju märkts mycket tydligare. Jag håller med, den kollektiva styrkan har inte minskat lika liksom. Och jag tycker man kunnat se kanske i slutet på vissa matcher att tränarna har gått ner på nästan rullat på tre kedjor. Det ser man ju inte i tider när lagställningen är ganska intakt, när man kan rulla på fyra, så gör det ju mycket för orken. Men det ser man ju att de har ju gjort det jättebra, de här unga som har kommit in, men mot slutet av matcherna så har man liksom, jag vet inte, deras ort kanske eller tränarnas, då har man lutat sig lite mer och mer på de här viktigaste spelarna.
Ja, är det någonting mer ni vill säga om de unga spelarna, eller ska vi gå vidare till nästa punkt?
Man kan väl bara nämna det med Linus Sjödin. Jag sa till min kollega Sebastian Hamdan och vi skrev en text om honom liksom för att få lite perspektiv på hur snabbt det har gått från honom. Från never heard of till liksom fått lägga avgörande straff i förlängning. Och nu mot Luleå i helgen spelar han i den andra powerplay-uppställningen, och Linus träningsrapport och dömas så är han kvar där. Och det känns ju verkligen som en spelare som... Det är möjligt att de har haft ögonen på honom hela tiden, men jag tror de har blivit stärkta i tron att det här kan vara en spelare som kanske till nästa säsong som man vill försöka bygga och börja liksom lotsa åt rätt håll. Och det är väl någon slags liksom konsekvens eller det är bra i den här kråksången med alla skadorna. Grejen med Rögle har ändå varit de senaste säsongerna att det har kommit någon oväntad och gjort ett genombrott. Som sen har liksom kunnat träna under sommaren och ta en större plats nästa säsong. Med tanke på den bredden de har haft och så skadefritt det var under hösten, så var det ju inga överraskningar egentligen överhuvudtaget i laguppställningen. Till och med som Johannes som var utanför. Det här har ju faktiskt gjort att de har kunnat liksom utvärdera lite nya spelare. Och spelare som faktiskt har fått någon slags mini-genombrott. Så även om de inte är med fullt ut i slutet på säsongen, så kan de glädja av dem till en annan säsong.
Om vi tittar på spelschemat då, så har vi pratat om borta turnén nu, Brynäs först och sen vidare upp till Skellefteå, och sen så är det ett derby.
Nej, det är derby.
Är det derby?
Det är derby.
Är det ett västmanländskt derby? Grattis till Karlsson för att komma till Västerås, Västmanlands huvudstad.
Du tar Linus med en penna i luften. Vad vill du ha sagt, Alain?
Nej, men jag vill väl ha sagt att jag hann ju halvvägs in i min träningsrapport egentligen. Och det här derbyt för oss osökt in på nästa halva, så att säga. För att det är ju så att nyförvärvet i Rögle, Joey LaLeggia, han har fått klartecken och resa till Sverige. Nu efter att ha tagit ett tag med all pappersexercis. Och han förväntas då börja träna med laget på måndag.
Debut i derbyt alltså.
Så kan det nog bli. Med tanke på Rögles frånvaroläge nu. Om vi bara snuddar vid backsidan också. Vi har pratat mycket om de skadade forwardsen. Så kan man ju säga att Erik Jelena som inte tränade tisdag. Han var tillbaka i fullträningen idag då onsdag. Och är med på roadtrippen. Och sen får vi också säga att Samuel Johannesson ser ut att ta plats på sex backar. Han tycker jag har sett väldigt bra ut sen han kom tillbaka till Rögle efter sitt lån. Och också en parentes här, eller en ganska stor parentes, är ju att Lukas Ekstol Jonsson vikarierade på träningen på en forwardsplats. Han tränar i samma line som Erik Andersson och Melker Eriksson. Nu ska Rögle få in Kevin Wenström från Kristianstad på den här roadtrippen, men det är väl klart att sätter man Ekstol Jonsson där så funderar man på och leker lite med tanken att han ska kunna göra en insats som forward helt enkelt.
Vad vill du säga igen?
Ja, nu är ju Linus inne och snuddar på en helt annan punkt här också. De här skifterna mellan forward till back och så nu då back till forward kanske. Och det är ju en helt annan programpunkt ju.
Då ska han ut på listan.
Ja,
Ekstol Jonsson.
Den omvända listan.
Exakt. Ja, men spontant känns det ju som att han har rätt så mycket egenskaper som... Han ser ut som en forward nästan, tycker jag. Med sina liksom, snabba fötter och offensiva spel.
Kanske men det här väl... han har längtat efter hela sitt liv.
Nej, det tror jag inte. Men liksom så att vi hade liksom anmärkningar förra veckan. Eller vi frågasatte ju lite liksom, behandling kan man säga. Som Johannesson att konsekvent utanför. Så känns det som att han fick en liten chans när Ekestål gick tillfälligt sönder och tog den. Jag verkligen håller med om att han har sett stark ut och spelar med stort självförtroende. Och det här, nu är Ekestål tillbaka, men då väljer man liksom att behålla Johannesson. Det är ju ett nytt slags statement, även om det kanske ingen som vet hur länge det varar. Men här och nu är det ett litet statement i alla fall.
Tveklöst, ja. Är det så? Det hade ju varit lätt att sätta Ekstol Jonsson med Lesund på träningen istället helt enkelt. Och låta en junior till exempel komma upp och träna tillfälligt på en forwardsplats. Men det är väl klart att man att sätta en back på en forwardsposition i träning när man kör 5-mot-5-spel är ju liksom något slags ändå test med substans, om man nu får säga så. Det gör man ju inte bara för man tycker det är skoj direkt, utan det gör man ju för att prova och se om det kan tänkas vara en lösning.
Test med substans. Väl, det är ett snyggt uttryck där.
Tack.
Jag håller med. Det är inte så dumt tänkt. De är ju fulltaliga på backsidan och där sitter ju folk och liksom inte ens får vara med, men på forwardsidan så är de ju så tunna så de får gå till Kristianstad och be att få låna spelare. Som Ekestål har forwards egenskaper så är det väl 1+1 är lika med 2. Eller hur är det Hjelm?
Känns som sportens matematik sällan följer vetenskapens matematik. 1+1 kan bli 3 och 1+1 kan bli 4 och 1+1 kan bli 0 och jättekonstig värld vi lever i.
Väldigt. Har du något mer att förtälja från träningen Linus? Ingen Henrik Zetterberg i Rögle kostym?
Nej, jag har haft pepprat er och lyssnarna nu med massa information och jag tror faktiskt att det är slut i den lådan. Kristoffer Rifalk saknades ju för övrigt någon match här nyligen också. Men han är tillbaka och tränar för fullt om någon undrar över det. Sen har jag nog tomt i mobil och på block och papper och överallt faktiskt. Jag har förmedlat det jag vet och det jag har sett.
Då tycker jag att Daniel Roth ska få använda sitt tunga slagskott.
Va?
Ja.
Vad är för tunga slagskott?
De här förvandlingsprocesserna mellan forwards och backar. Nah, som du säkerligen har fått kompletteringar till din nästan fulltaliga lista förra veckan.
Jo, men jag är ändå rätt så trygg i tanken på att jag tror att vi var rätt så kompletta. För de förslag som har kommit in har jag inte kunnat ge mer än ett halvt rätt för. Vi fick ett mejl igår om att Viktor Pornlin-Borg skolades om från forward till back i 17-årsåldern. Det var ju innan han var med i A-lagssammanhang, så det faller väl lite där.
Ett så kallat långskott.
Kan man säga. Och någon mejlade också om att Tom Hammerstad, då är vi på runt millennieskiftet, skulle jag säga. Men jag kan bara ge ett halvt rätt där, för det var under Mats Valtins torpedsäsong. Då man spelade med en libero, två halvbackar och två torpeder. Och halvback var ju liksom någon slags kombination av center och back. Så att det var egentligen ingen positionsbyte. Så att jag har inte blivit helt nedskjuten. Vad vill du säga, Linus?
Jag vill bara säga att jag tycker det är helt underbart hur liksom engagerade och kunniga lyssnare och läsare vi har. Alltså det är ju information som är liksom verkligen så här detaljnivå. Och ja, nu var detta ett långskott, men många gånger så är det ju folk skickar in och bidrar och liksom hör av sig. Det är ju, jag måste bara säga det, att det är fantastiskt roligt att spela in här varje vecka och få liksom så mycket tillbaka.
Apropå det, två saker här. Apropå det säger jag, två saker. Linus, jag vet en av Daniel Roths källor, och det är inte en av er som är 70 plus eller 60 plus. Den här hemliga sekten som Daniel är med i för att få fram information. Jag vet en.
Du röjer inte mina källor nu.
Nej.
Nej, bra.
Men den är någon framträdd och tyckte att mitt förslag på Jesper Jensen var rätt fyndigt, smart.
Ja, nu vet jag vilken damm du är och metar.
Åh, vad du får bita dig i läppen nu igen.
Jag vill ge Linus, håller med Linus där, det är helt fantastiskt. Varje gång vi har snackat om någonting så bara sjunger till i mailkorgen på kvinnor, män och unga och gamla, och folk har egna teorier och spär på någons teori. Och apropå det så hade vi ju tog upp förra veckan det här ropandet från båset, vitt, 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 som jag kollade upp med Conny Ekenberg om han kunde reda ut. Jag har fått två nya teorier på detta. Jag vill ändå inte släppa det här ämnet. Jag tycker om sådana här lite pseudo utsvävningar. Jag har fått ett mejl här ifrån Lukas som skriver: jag har en teori gällande Stefans tv-tittande i Vejbystrand. Kan det vara så att Stefan hör wheel, wheel, wheel översatt jul, jul, jul? Om det är wheel och inte vit han hör, är det spelarnas kommunikation mellan varandra hur de vill att puckens rörelse ska vara. Att ropa wheel till din medspelare händer ofta i stressade situationer i defensiv zon där man vill fortsätta rörelsen i ett julliknande mönster. Jag bifogar en bättre förklaring än vad jag är kapabel till. Och så fick jag en fin länk här. Tack för en underhållande tidsfördrivande podd. Sen fick jag också...
Medan du funderar så kan jag flika in med en annan sak. Det här andra apropået, den andra tillägget jag ville göra. Det var ju någon av er som skrev in och undrade: vad är det egentligen Chris Abbott har framför sig? Är det en liten bibel? Är det en liten anteckningsbok till agenter? Eller vad är det?
Har ni en närbild på Chris Abbotts mobiltelefon? Ja, den har jag också fått. Nej, jag vet inte... Ja, jo, den andra teorin var, hörde på den och frågan om vitt, vitt, vitt. Tror det kan vara båset som skriker byt, 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 eller linjedomar som vrålar ut, ut, ut vid avvaktan offside. Kanske, hälsningar Jonas. Ut, ut, ut tror jag inte, för de vrålar tag up, men byt, byt, byt kanske.
Det skulle lika gärna kunna vara, om man spekulerar vidare, skit, 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 om man nu ska dra till närmare. Ut låter inte riktigt lika som vit eller byt.
Skit.
Skit.
Det är närmare, skit, skit.
Ja, det är närmare vit än ja, jag vet inte.
Nej, vi får ta reda på detta helt enkelt, eller? Vi får spetsa öronen verkligen i nästa match vi är på, där vi är på plats i hallen och lyssna och se om vi kan komma fram till någonting till nästa vecka. För det är ju faktiskt Rögle ska iväg på den här roadtrippen och sen ska man spela derby mot Malmö. Och sen har vi nästa podd, så vi kommer ha mycket kött på benen nästa vecka. Kan man lugnt säga.
Vi ska gå i mål med vit, vit, vit.
Ja, det måste vi göra.
En spaning nummer två är att jag fick ett meddelande av Jonas Nordström, en trogen lyssnare och skarp penna, som skriver så här efter min intervju med Chris Abbott i fredags. Vi stoppade in det citatet igår, där han, när jag tog upp att flera matcher har liksom ledningar glidit Rögle av händerna och motståndarna har vänt och vunnit, i fråga om han var bekymrade var detta, och då sa Chris att nej, det är inte, vi lär oss och vi har vänt betydligt fler underlägen till seger än tvärtom. Och jag tänkte faktiskt när han sa detta skulle kolla det, men det kom massa annat i vägen. Men Jonas så grävt i detta, så han skrev så här: läste en intervju med Chris där han hävdade att Rögle vänt underläget till vinst betydligt fler gånger än man tappat ledningar till förlust. Det påståendet stämmer inte. Vid fem tillfällen den här säsongen har man vänt underlägen till vinst i matcherna. Det omvända har inträffat dubbelt så många gånger. Det vill säga vid 10 tillfällen har Rögle tappat en ledning och till slut förlorat matcherna. Kan ju vara bra att veta och kanske något ni kan lyfta upp och prata om i podden. Det är helt rätt, Jim. Det får vi väl pudla på då, att vi... Jag tänkte faktiskt att jag skulle som sagt gräva i detta om det... påståendet hade bäring, men jag lyckades inte det.
Men 10 gånger, då har alltså Rögle förlorat, tappat ledningar och förlorat 10 gånger. Har de ens 10 förluster?
Ja, men det måste vara efter förlängning eller straffar och så också. Där är väl åtminstone en handfull.
Ja, det är sant. Det är sant. Där blir det ju faktiskt ett antal som tickar in. Det här är väl nästan i mål, va?
Ska kasta upp en sista fråga till er också.
Mm.
Från en annan trogen poddlyssnare, Tom Jonsson. Han skriver: en trogen lyssnare är intressant när ni benar ut problemen som uppstår. Jag vill att ni berör skadorna som uppstår. Vad är det för skador? Framförallt är nästan alltid samma spelare som drabbas. Många går igenom en hel säsong, ibland flera säsonger utan skador. Är vissa ömtåligare än andra, eller är det bara otur? Gick igenom truppen och 11 ordinarie spelare är aldrig skadade, medan resterande har ofta mer eller allvarliga skador mest hela tiden. Fy vad jag låter gnällig. Men det är ju intressant. Det enda jag vill, innan jag släpper ordet till, att säga att vi vet ju inte så himla mycket om vad det är för skador. Ibland får vi reda på det på annat sätt, men vi skriver liksom inte ut vad det är för skador, och i många fall vet vi inte ens vad det är för skador.
Det känns känns lite vanskligt att som icke-medicinskt kunnig, icke-medicinstuderande gå ut och slå fast att det beror på att den spelaren är dåligt tränad eller den spelaren har mycket otur. Men däremot kan man spekulera, eller jag kan spekulera och jag kan gissa mig till något, vilket i och för sig inte spelar stor roll. Men nog tror jag att människorna är fysiskt olika sammansatta från början. Man har lite olika genetiska förutsättningar för att undvika skador. Jag tror att vissa spelare faktiskt har lättare att dra på sig muskelbristningar än andra. Det kombinerat med en slags grundfysik tidigt i åldern, fysik och träning och rehabilitering, eller inte rehabilitering, men underhållning ska jag säga, av kropparna under åren, plus givetvis faktorn tillfälligheter, otur också. Så jag skulle gissa på en kombination av alltihopa där.
Ja, så är det ju såklart. Alltså det finns ju traumaskador, som man kallar det, kan man ju liksom inte skydda sig mot. Om någon slashar en spelare över handleden och den liksom bryts, det är ju traumaskada som kan hända allihop. Men det finns ju förslitningsskador, apropå det vi diskutera innan, med mycket matchning där kroppen håller vid en viss belastning och sen går man över den gränsen och så kan man gå sönder. Sen ligger ju ett stort ansvar såklart på Rögles medicinska team med fysioterapeuterna, och när man släpper tillbaka in spelare som har varit skadade. Man har ju till exempel gått ut och sagt med Olli Pallola nu att man absolut inte vill chansa med honom och låta honom spela. Kanske hade varit annorlunda om man hade varit i en SM-semifinal till exempel. Så som du säger, Jens, det är ju klart det är en kombination av allting. Men Det är skillnad på skada och skada också. Ljumske eller handled till exempel där. Men jag tror också mycket handlar om uppbyggnad. Hur man har jobbat tidigt när man varit ung för att stärka upp viktiga muskler och så vidare.
Sen är det ju också så att, nu tar jag ordet igen. Det är ju ingen hemlighet att oavsett idrott så finns det alltid någon eller ett par här och där som kanske inte brinner jättemycket för att ta den extra träningen, medan andra finns i den andra kategorin som gärna tränar extra, och så finns det till och med de som tränar för mycket så att kroppen inte orkar med det. Det finns liksom i alla kategorier här, ska man lägga till också.
Det är bra att ni pratar om detta, för tänkte ni är ju glaslirare så ni kanske kan mekanismerna bakom att vissa är bara med ibland. Det känns ju helt rätt att bolla den här frågan till er.
Linus, det här, jag tycker det börjar gå lite för långt det här nu med Daniel. Vi får trycka dit honom. Han vet ju inte riktigt vad han pratar om.
Jag ser att Linus sitter och biter ihop sina kinder som han gör när han är lite bekymrad.
Jag tar inte åt mig. Jag fattar inte varför du säger vi. Eller ni. Jag vet bara en i den här podden som är glaslera. Och det är inte jag.
Och inte jag.
Men det är väl, man kan väl säga att SHL i 2021 är liksom, där slarvas det inte som man kanske, det folk går inte runt och drar liksom baksidor som man gjorde för 10-15 år sedan. Det är ju högteknologiskt och professionellt ut i fingerspetsarna, men sen kan man väl säga att det är väl en balansgång hela tiden. De maxar liksom belastningen hela tiden. Men alltså jag tänkte på det, en sån som Tambellini. Han var ju frågetecken inför den här matchen. Tränade inte och beskrevs som ett frågetecken. Sen spelade han och på något vis gick sönder. Liksom. I andra fall har man liksom valt att hålla i. Så det är väl ett vågspel hela tiden. Jag vet inte om han liksom slog upp någonting. Det kanske bara är en otur liksom, men jag antar att det är liksom ständiga övervägningar. Ska vi inte? Ska vi vänta en till? Ska vi ge honom 3-4 dagar till? Det är nog en balansgång att gå när man ska liksom göra tumme upp och tumme ner.
Jag vill också lägga till så att det inte blir några missförstånd där. Det är inte så att jag går ut här och säger att spelare skulle vara otränade. Inte på något sätt. Alla är ju seriösa i sitt. Det jag menar är att det finns alltid några som kanske inte har riktigt den taggningen i träning som vissa andra har, men inte att någon skulle vara dåligt tränad på något sätt.
Ja, men man kan väl ta fram en sån som Mattias Sjögren som är en av få i Rögle som har passerat 30-strecket, och han har två ganska stökiga säsonger bakom sig, men han har ju varit... Han är ju ingen glaslirare denna säsongen av hjälmkaliber. Liksom. Han är med. Ja, men han har inte missat en match. Han har stått över någon träning här och där. Och det är väl ett tecken liksom på att de är ju, alla lag är ju extremt seriösa i sin träning. Och gör precis allt varenda dag för att liksom hålla på lång sikt och att inte gå sönder. Sen är det som Linus så här... Traumaskador kan man liksom inte, det kan man inte hjälpa. Det är sånt som händer.
Man måste vara vältränad, annars finns det ingen chans att vara på den här nivån.
Nej. Punkt.
Då sa, och hur var det ni sa nu, Daniel? Var det så att vi bjuds alltså på Simon Ryfors? Ett långt reportage, vi bjuds alltså på det.
Det gör vi. Jag sitter och bara väntar på att Linus Alain ska skicka länken och säga, kan du läsa?
Vad skönt. Varför är den här länken? När ska den komma egentligen?
Ja, men vad skönt. Då behöver jag alltså inte offra kebaben, utan jag får det här till mig ändå.
Ja. Det kommer att vara premium.
Det måste väl vara premiumabonnemang ändå.
Ja, klart. Men det tar ju för givet att alla som vill ta del av vår intensiva bevakning av både Rögle och annat. Vi har mycket annan fin läsning på gång i veckan sen.
Ja, men det är bra. Då summerar ni för mig nästa vecka vad det var Simon egentligen sa.
Ja, om du är med så ska vi försöka få tid till detta.
Kalas. Men det surfar vi vidare på varsitt håll här från de tre olika poddstudiorna. så önskar vi er en trevlig vecka.
Och vi säger tack till Vågen Försäkringsbyrå för stadigt samarbete. Långa avtal på det samarbetet.
Hej med er.
Hej! Hej!
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.